Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Vi har kommit så långt in på året så att Apple har hållit låda. Och därmed så måste vi prata om nya, säkrare iOS 18.
Det lät nästan som en sån här hipp-hipp-övergång i du vet när han gör, vad heter den, melodikrysset.
Ja.
Och därmed måste vi
ta något helt annat. Ja, det är väl trevligt. Välkommen tillbaka, Carl-Emil Nicka.
Tack så mycket. Och jag ber om ursäkt till alla våra lyssnare som inte fick någon podd förra veckan. Det var helt och hållet mitt fel. Vi har ju tidigare kunnat lösa situationen när någon av oss har varit sjuka genom att spela in på distans. Men förra veckan, då hade jag helt enkelt ingen röst överhuvudtaget. Hade fått något virus som satt sig i halsen. Inte bara halsen. Det började faktiskt på flygresan hem från Stockholm med att jag tyckte att vad dålig passform det är på mina AirPods. Vad har hänt med dem? Ja. Kan säga det var inte AirPodsen det var fel på. Det var mina öron det var fel på.
Det var det.
Mm. Men nu så har kroppens antivirus i alla fall jobbat hårt och försökt att återställa kroppen till ordinarie status, även om ni troligtvis hör att rösten inte är helt tillbaka än.
Du hade alltså betalat licensen för det antivirusskyddet, eller hade du inte, för du fick det? Vad är värst egentligen, virus i datorn eller virus i kroppen?
Ja, det beror väldigt mycket på vilket virus vi pratar om, men att rensa ut virus ur datorn, det är jag i alla fall lite bättre på än att rensa ut virus ur kroppen. Men vi är i alla fall tillbaka, det är huvudsaken. Och det är den 13 juni när vi spelar in det här. Vi släpper avsnittet den 14 juni. Och det är som vanligt ett avsnitt som produceras i ett samarbete mellan Nicka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Du pratade ju när jag inte var med om Recall,
ja.
Windows eller Microsofts lilla påhitt.
Exakt. I förra avsnittet, alltså då för 2 veckor sedan, så pratade jag i veckans snabbisar om Microsofts nya funktion som hela tiden spelar in vad som händer på datorn så att det går att backa tillbaka. Jag förklarade varför vissa saker som hade sagts om det här var överdrivet och varför funktionen borde ha lite förbättringar innan den släpps. Jag sa framförallt att för det första så borde det här självfallet vara avstängt som standard, eftersom det finns väldigt många datorer där det här absolut inte bör vara påslaget av rena säkerhetsskäl. Och för det andra att det enbart borde vara aktivt för de applikationer där utvecklarna medvetet har lagt till stöd för funktionen, så att applikationen är utvecklad med det i åtanke. Nu har Microsoft åtminstone åtgärdat den första punkten. De berättade den 7 juni att, citat på engelska, "We are updating the setup experience of Copilot Plus PCs to give people a clearer choice to opt in to saving snapshots using Recall. If you don't proactively choose to turn it on, it will be off by default." Slutcitat. Alltså, Recall kommer vara avstängt som standard på de här datorerna om du inte väljer att aktivera det när du får upp den här guiden med en förfrågan om du vill aktivera det. Så ett steg i rätt riktning för Microsoft där.
Men vi måste ge dem att det där skulle vara så från början.
Ja, givetvis skulle det vara så från början. Den här funktionen, den lanserades utan att vara helt genomtänkt. Och jag kommer som sagt inte aktivera den på någon av mina datorer. Nu har jag visserligen ingen dator som är kompatibel med det heller. Officiellt kompatibel ska jag säga, för det går att aktivera den på icke-kompatibla datorer också. Men jag hade inte aktiverat den på grund av riskerna som det introducerar när det kommer till datainsamling som inte bör samlas in. Det finns för många problem som kan uppstå, till och med av regel efterlevnadsskäl. Jag tänker på GDPR och hantering av personuppgifter. Så jag hade inte aktiverat den på någon av mina datorer, men det finns säkert de som vill ha den. Och då kan de nu välja att slå på den om de vill ha den.
Vi har också, kan kalla det en uppföljning från, vi pratade för många månader sedan om problemet med att folk och fan kanske tog med sig, flyttade in hos någon bara på pappret. Och sen så fick inte den som faktiskt bodde där någon information om detta. Och så bodde någon där enligt registrerna. Typiskt tokigt. Detta vill ju hitta.se hjälpa oss med. Och gjorde också att vi skulle få notis om detta hände. Nu så kan man säga att hitta.se:s tjänst utgår, för Skatteverket har löst detta. Och det är från och med den 10 juni. Och de skriver själva att från och med den 10 juni skickar Skatteverket brev till dig om en annan person allmänt flytt till din bostad. Då kan du snabbt svara om något är fel. Och så hoppar vi lite här i citatet. När någon anmäler flytt till din adress skickar vi en elektronisk avisering om det till dig som har digital brevlåda. Annars kommer aviseringen via brevutskick, och det är sånt där papper som då kommer och lägger sig i brevlådan, den fysiska brevlådan då. Ja. För de som inte vet vad brevutskick är.
Och det här... kan lägga till att det var alltså inte i Skatteverket som de förklarade konceptet brev.
Det var inte det.
Det var Peter Esse som bidrog med det.
Jag ville använda min pedagogiska gen där. Ja. Det här är ju strålande och också en sån här sak som man kan tycka vore egentligen självklart. Men det är som vanligt, det är ingen som riktigt tänkt på att folk skulle börja skriva sig på andra adresser. Nej. Av olika anledningar. Och det blev en grej, och nu så korrigerar då Skatteverket detta. Eller ja, de ger dem möjligheten att vi får reda på det så att vi kan anmäla att så inte är fallet. Mm. Jag fick ett meddelande från dig häromdagen, ja, angående VVDC. Mm. Och vi ska alltså gå in och prata om nya säkrare i OS 18 nu. Men vi ska gå tillbaka då. Första intrycket från Carl-Emil Nicka. Inte mycket nytt från VVDC för slutanvändaren.
Nej.
Men Apple har ju rullat ut en hel del saker löpande under året i gengäld. Ja, Carl-Emil Nicka, var det inte så mycket?
Jag var väldigt besviken. Jag var framförallt besviken över iOS 18 för iPad. Nu tänker jag nästan börja kalla det iOS 18.
Ja, just det, iOS 18. Ja.
Istället för iPad OS 18. För jag förväntade mig fortfarande, okej, nu har de lanserat en ny iPad Pro med en modernare processor än vad de ens har i Mac-datorerna. Så vad är det som kommer nu på årets utvecklarkonferens som gör att en iPad blir mer än en iPad?
Stor kalkylator.
Ja, kalkylatorn. Det var den stora nyheten. Att kalkylatorn som du har på iPhone redan finns nu till iPad också.
Fint.
Ja.
För de som vill ta en stor kalkylator.
Ja. Och sen visade de att och du kan liksom använda math notes med matematikanteckningar för att få hjälp att lösa ekvationer. Den funktionen kommer till iPhone också. Och jag är glad för att de släpper den funktionen till iPhone också, såklart, istället för att låsa in den till just iPad. Men mina förhoppningar om att liksom, okej, vill jag nu ha en iPad igen? Nej.
Det här var ju det stora AI-året då för, ja, Apple, och i vanlig Apple ordning så fick ju AI en helt annan innebörd än vad vi brukar prata om. Men vi kommer väl till det lite längre ner här nu.
Ja, för vi ska inte prata om min besvikelse, utan vi ska prata om, som vanligt, 5 stycken förbättringar när det kommer till integriteten och säkerheten i Apples operativsystem. Och den första saken, det är låsta och dolda appar. Från och med iOS 18, så, och då också iPadOS 18 såklart, kan du välja att dölja appar så att de hamnar i en egen liten del i appbiblioteket som är bara för dolda appar. Där någon som använder din iPhone eller iPad inte kan se vilka appar det är som ligger där. Utan om någon ska kunna se de apparna, då måste de låsa upp telefonen med Face ID eller Touch ID.
Och, perfekt för de som behöver lite extra personlig integritet inom äktenskapet, så att säga.
Ja. Och de här apparna, de döljs då såklart också ur delningsmenyer och liknande så att de inte syns där. Och om ni tycker, pratade ni inte väldigt nyligen om det här? Jo, vi pratade om det som en av nyheterna i Android 15. Vanligtvis brukar det ju vara så att Apple släpper en funktion år 1 och så stjäl Google den år 2 eller år 3. Och Google lanserar en funktion år 1 och så stjäl Apple den funktionen år 2 eller år 3. Väldigt bra konkurrens där, att vi ser hur de stjäl bra funktioner av varandra. Men den här funktionen, den kom de på samma år tydligen.
Parallell utveckling. Ja. Folk pratar med varandra i Silicon Valley trots allt.
Jo, det, men oavsett vad. Bra att Apple också nu lägger till den funktionen. Och om användaren inte vill dölja en app så kan användaren ändå välja att låsa appen så att det krävs Face ID för att öppna upp den. Sen har vi funktion nummer 2, och det är också en sån här sak som då Apple stjäl från Android, nämligen MAC-adressrotation. För tidigare så har iOS gjort som så att iOS har slumpat en MAC-adress för varje wifi-nät som en användare ansluter sig till. MAC-adressen är ju den unika identifikatorn på nätverkskortet, som inte har någonting med Macintosh att göra, utan bara olyckligtvis heter samma sak. Men nu tillkommer en funktion som gör att MAC-adressen kan roteras så att den inte är statisk för det wifi-nätet. Det här har funnits i Android sedan Android 12, och nu i iOS så kommer det också i iOS 18. Så om du ansluter till ett wifi-nät så får du en slumpad MAC-adress. Och sen om du ansluter dit några dagar senare igen, då slumpas en ny MAC-adress. Och det är för att du inte ens ska kunna spåras på det wifi-nätet. Den tidigare funktionen som fanns i iOS gjorde att du inte kunde spåras mellan olika wifi-nät. Nu tillkommer funktionen som gör att du inte heller kan spåras på samma wifi-nät. Eller åtminstone det försvåras att spåra dig på samma wifi-nät. Och det här var en funktion som Mac Rumors var först att rapportera med. Så vi lägger en länk i show notes till deras blogg där de upptäckte den här funktionen, som jag inte kan minnas att nämndes på själva keynoten på utvecklarkonferensen. Sen så har vi en bra funktion som är möjligheten att begränsa kontaktlistan. För du vet, i iOS så kan du begränsa vilka bilder som du ska dela med en app så att inte appen får tillgång till alla dina bilder. Nu kommer samma funktion fast för kontaktlistan, så att du behöver inte dela alla dina kontakter med en app som vill ha åtkomst till din kontaktlista, utan du kan välja de specifika kontakter som är relevanta. Bra steg i rätt riktning, men för sakens skull, kom ihåg, dela inte din kontaktlista med några appar som du absolut inte måste göra det med.
Nej, jag vet inte vilka appar det skulle vara.
Nej, möjligtvis Signal.
Ja, det är såna kontakter. Men ofta handlar det om att, hej, du har laddat ner den här nya appen, och om du delar hela din kontaktlista här så kan vi ta reda på alla andra som använder den appen.
Ja.
Och skicka en till dem. Men det där, riktigt så jobbar vi oftast inte.
Nej. Men många appar vill komma åt kontaktlistan. Och jag brukar ju nämna TikTok här, för att TikTok inte ger sig. Du har sagt, nej, du får inte åtkomst till min kontaktlista. Men TikTok säger ändå så här, ja, men du kanske vill dela din kontaktlista ändå. Nej, det vill jag inte. Och om ni undrar varför jag lyfter Signal som exempel på en app som man kan dela kontaktlistan med, så är det för att de har byggt själva ihopparandet av vilka kontakter man har på Signal på ett integritetsvärnande sätt. Och jag lägger en länk i våra show notes till hur de har löst det.
Nästa tycker jag är välbehövligt och intressant.
Ja.
Jag började ju min karriär i Apple-världen genom att använda nyckelhanteraren för att komma åt lösenord. Och sen så har det blivit lite bättre. Men jag gav upp till slut och bytte till 1Password. Mm. Men nu ska Apple alltså försöka göra en lite enklare hantering av lösenord.
Exakt. Det har varit många rubriker i stil med att Apple har kommer döda 1Password, eller att Apple kommer Sherlocka 1Password som det kallas. Alltså stjäla en funktion från en konkurrerande app och bygga in det i operativsystemet. Och det är för att nu i iOS 18 och även macOS Sequoia så kommer det en lösenordshanterar-app. Alltså, först var ju lösenordshanteraren inbyggd i nyckelringen och det var så du interagerade med den. Sen så blev det en del av inställningar-appen, och nu blir det en separat app som blir ännu enklare att använda och som ser väldigt trevlig ut. Men att det skulle konkurrera ut 1Password som är kanske den populäraste lösenordshanteraren bland Mac-användare. Det håller jag väldigt osannolikt, för den här nya appen, den tillför inget nytt. Den ger dig ett nytt sätt att hantera dina lösenord och dina lösennycklar. Men den gör ingenting som du inte redan har kunnat göra, fast då via inställningar-appen. Du får en snyggare uppdelning, du får möjlighet att på ett enkelt sätt visa de tvåfaktorsautentiseringsengångskoder som du genererar med just din lösenordshanterare, om du nu använder Apples sådana. Så det där blev väldigt otydligt, så för att förtydliga: i Apples lösenordshanterare så kan du också spara de där QR-koderna så att Apples lösenordshanterare genererar engångskoderna åt dig. Det nya nu är att du får en snygg översikt över alla, så att det ser ut som vanliga Google Authenticator eller liknande.
Nej, det här kommer ju inte ta några användare från 1Password. För det första, så om du ska använda 1Password när det kostar pengar, så är det framförallt inom företag. Det finns ju visserligen familjevariant och så vidare. Men då använder du det för att du vill ha funktioner som inte finns i Apples lösenordshanterare. Primära delade valv exempelvis är ju en sån sak. Men också kanske en viss kompatibilitet över olika enheter. För där är det väl lite vad funkar egentligen Apples lösenordshanterare på?
Ja, det finns fortfarande inget stöd för Android. Så du kan bara använda den på Windows och Mac OS och Apples övriga operativsystem. Det finns inget stöd för Firefox på någon plattform. Det finns inte heller stöd för Chrome och Edge på Mac OS. Det finns på Windows stöd för Chrome och Edge, men inte på Mac OS. Vilket är helt vansinnigt. Så för de som inte lever uteslutande i Apples ekosystem, de kommer fortfarande vilja ha en tredjeparts lösenordshanterare, som till exempel 1Password eller Bitwarden eller ProtonPass. Och som du var inne på här med lösenordshanterare för företag. Apples lösning, den är bara för konsumenter. Det finns simpla delningsfunktioner för lösenord, men det finns inte någon sån här företagsadministrationsfunktion. Det finns inte möjlighet att implementera single sign-in. Så det är en lösning som bara är för konsumenter. Men en bra sån.
Herregud, ja. Det här kommer att förändra jättemycket om jag bara ser på mina föräldrar som jag hjälper ibland, men även andra som jag provat lite 1Password med dem. Men det där blir lite för komplicerat, för det är inte alltid fullt integrerat, och ibland så råkar de uppdatera lösenord och det försvinner och så vidare. Ja. Det här är jättebra för den typen av användare, och det kommer antagligen också generera någon form av grundläggande nivå för hur vi hanterar våra lösenord på detta sättet. Mindre papp och penna, mindre samma lösenord överallt. Och sen då, för de som behöver ett litet mer avancerad sätt att hantera lösenord, exempelvis via delning eller liknande, då kommer man ju fråga, och då kommer ju svaret vara Bitwarden eller 1Password.
Ja.
Eller ProtonPass.
Så jag tror till och med att medans tidningsrubrikerna antyder att 1Password skulle vara körda, så tror jag att 1Password-gänget tänker att bra, nu får fler upp ögonen för en lösenordshanterare. Så det här är bara bra, men ännu bättre är att nya iOS 18 också lägger till bättre funktioner för tredjepartslösenordshanterare, som till exempel Bitwarden eller 1Password. Nämligen, för det första, möjligheten att fylla i tvåfaktorsautentiseringsengångskoder via tangentbordet. Idag, när du till exempel vill logga in med Bitwarden på iOS, då kan du välja att fylla i användarnamn och lösenord, och så görs det automatiskt. Och sen läggs den eventuella tvåfaktorsautentiseringsengångskoden på klippbordet så att du kan klistra in den. Men det finns ju ingen indikator för det, så som det gör när du till exempel får ett sms med en engångskod. Det tillkommer det nu stöd för i iOS 18. Dessutom får du möjlighet att fylla i text i alla textfält från din lösenordshanterare. Det är någonting som jag uppskattar, för att när jag ska logga in på webbplatser där jag först ska ange min e-postadress och sen mitt lösenord, då hamnar jag i situationen att jag vet ju inte vilken e-postadress jag har registrerat mig med, eftersom jag genererar unika e-postadresser för alla webbplatser.
Ja, och det gäller även ibland när jag vet inte om det är mitt mitt egna privata e-post eller om jag använt företaget där för något tag sedan. Och så får man hålla på och prova och testa och så vidare.
Ja, eller klippa och klistra. Så det löses nu också. Och så tillkommer stöd för automatisk lösennyckeluppgradering.
Ja, det vill säga passkeys för oss som inte exakt använder den korrekta termen.
Ja, nej, passkeys är nog fortfarande mer korrekt term. Det är, vi är fortfarande här i vägvalet. Ska vi köra svenska eller engelska? Men oavsett om vi kör svenska eller engelska så är det här en fantastiskt bra funktion. För den gör att om en utvecklare av en app eller en webbplats vill att en användare som loggar in med lösenord istället ska logga in med en lösennyckel, en passkey, då kan den utvecklaren lägga till stöd för automatisk uppgradering till lösennyckelinloggning utan att användaren behöver hålla på med något registreringsförfarande. Det enda som händer, det är att appen eller webbplatsen som användaren loggar in på, kontrollerar, finns det en lösenordshanterare med stöd för lösennyckeluppgradering på den här enheten som användaren loggar in från? Om det gör det så kontrollerar appen eller webbplatsen, är det för närvarande ett privat fönster som det loggas in i? Och om det inte är det, då läggs det automatiskt till en lösennyckel för det kontot. Och användaren får bara en notis som säger, det har lagts till en lösenyckel för det här kontot, så nästa gång kan du logga in med lösenyckel istället. Och det här är alltså inte någonting som bara funkar i Apples nya lösenordshanterar-app, utan det här är en funktion som Apple också gör möjlig för tredjeparts lösenordshanterare att använda. Och avslutningsvis kommer vi in på det kanske absolut största.
Ja, Apples intåg i AI-världen. Mm. Och det här är ju spännande. AI i detta fallet har lite olika definitioner. Hos Apple så kallas det visst Apple Intelligence. Mm.
Så krystat.
Ja, detta är alltså från bolaget som uppfann slumpmässig ordning på musikspelande via iPod Shuffle. Men i det stora hela så handlar det om generativ AI och hur detta integreras i Apple-världen. För det är ju så att vi har ju pratat rätt mycket om generativ AI och problemet med att för att det ska fungera så måste vi skicka information från våra datorer upp i molnet. Och det är inte alltid information som ska någonstans. Så att det finns ju många företag som har förbjudit att använda exempelvis ChatGPT och liknande på arbetsplatsen från sina företagsdatorer och så vidare. Och sen har vi å andra sidan då ett Apple som är det bolaget som har flaggan högst upp, högst hissad när det kommer till just integritet, säkerhet. Och då ska de alltså försöka bolla ihop detta någonstans. En teknik som i grunden handlar om att skicka information. Men i en värld och där Apple vill vara så integritetsvärnande som möjligt.
Mm, precis.
Vad tror du om detta, Carl-Emilika?
Jag tror att de har lyckats hyfsat bra faktiskt. För problemen som du var inne på när det kommer till hur generativa AI-verktyg fungerar så är det ju ofta att vi behöver skicka upp vår information till molnet. Vi röjer konfidentialiteten på den informationen. Kanske finns det avtal som reglerar vad de här AI-tjänsterna får göra med informationen som vi skickar dit. Men faktum kvarstår, vi skickar informationen dit. Och det är alltid bättre att skydda vår information med teknik än att skydda vår information med juridik. Det tror jag alla är medvetna om. Så vad gör Apple nu då för att vi ska kunna upprätthålla konfidentialiteten på vår information och bibehålla vår personliga integritet utan att vi läcker massa information? Jo, de gör tre saker. Och det är alltid så att när någon lanserar tre saker samtidigt då börjar det blandas ihop vad som är vad. Så vi tar det väldigt uppdelat och konkret. Först och främst så gör de det möjligt att köra ett sånt här AI-verktyg lokalt på enheten. Om enheten stödjer om den har de inbyggda förutsättningarna, vilket för närvarande är iPhone 15 Pro, alltså Pro-versionen av senaste iPhonen, och alla M1, M2, M3 och M4 Macar och iPads. De kan göra vissa saker lokalt och det är ju det absolut bästa, för då lämnar ingen information enheten och det funkar dessutom offline. Men ibland så räcker inte den modell som går att köra lokalt på enheten. Ibland behövs det en större modell för att kunna ge ett bättre svar eller för att kunna ge aktuell information. Information som inte finns i modellen som kan köras lokalt på enheten. Och då har Apple därför uppfunnit det som de kallar Private Cloud Compute. Och de beskriver det, citat på engelska, "User data is never available to Apple, even to staff with administrative access to the production service or hardware." Slutcitat. Alltså, inte ens Apples administratörer ska kunna komma åt informationen som behandlas i Apples såna här private cloud compute-noder. Och sen har vi nummer tre, och det är ChatGPT, helt vanliga ChatGPT. Siri, som har varit väldigt, får jag säga, urusel när det kommer till att kunna vara en personlig assistent, kommer nu kunna att dra nytta av ChatGPT. Men Siri drar aldrig nytta av den, eller Madame S ska jag ju kalla henne så att jag inte triggar henne någonstans. Hon drar aldrig nytta av ChatGPT utan att fråga användaren, vill du skicka det här till ChatGPT? Så vi har tre olika saker. Vi har en lokal AI-modell. Vi har en molnbaserad AI-lösning som Apple driftar själva och som Apple har konstruerat för att inte någon, inte ens Apple, ska kunna komma åt informationen som behandlas där i. Och så har vi helt vanliga ChatGPT som inte skyddas på något sätt utöver det rent juridiska. Men ingen information skickas till ChatGPT utan att användaren är medveten om det. Madame S kan säga, vill du att jag skickar den här informationen till ChatGPT för att kunna bearbeta den? Så tre olika saker. ChatGPT-integrationen, den är inte intressant i det här fallet för att där har vi alla de vanliga integritetsproblemen. Men däremot så är den här private cloud compute-delen intressant. Lokalt på enheten är inte heller så intressant att prata om för att där har vi inte några problem från första början. Utan det är den här mellanvarianten som är intressant. Och vad är grundproblemet då? Jo, grundproblemet med alla sådana här molnbaserade lösningar, det är att informationen kan inte totalstreckskrypteras. Det går inte. AI-modellen måste ha tillgång till informationen på ett eller annat sätt.
Ja, det är väl någonstans grundförutsättningen, tänker jag.
Ja. Och Apple är helt öppna med det. De skriver så här i sin väldigt utmärkta artikel om hur den här tekniken fungerar. Citat på engelska. "Since private cloud compute needs to be able to access the data in the user's request to allow a large foundation model to fulfill it, complete end-to-end encryption is not an option. Instead, the PPC compute node must have technical enforcement for the privacy of user data during processing and must be incapable of retaining user data after its duty cycle is complete." Slutcitat. Alltså, den här lösningen som de bygger, den måste istället för att förlita sig på totalstreckskryptering vara byggd på ett sätt att ingen, inte ens Apple, kan komma åt användarens information när den behandlas, och det måste vara byggt på ett sätt att det inte kan finnas kvar någon information som användaren har försett den här lösningen med, det här verktyget med, efter att datan är bearbetad. Och det här är inte helt enkelt, för det finns mycket som kan gå fel på vägen. Och vi kan egentligen ta det i en linje. Var kan någonting gå fel? Första stället som någonting kan gå fel, det är att informationen, den kan skickas krypterad. Men om den krypteras med vanliga TLS, alltså sättet som vi överför saker på webben, då kan det vara ett problem att den kanske bryts upp någonstans, den här anslutningen. Till exempel i en lastbalanserare som ser till att fördela vart trafiken ska gå. Apple skriver det här väldigt tydligt. De säger, "It is very difficult to reason about what a TLS terminating load balancer may do with user data during a debugging session. Therefore, PPC must not depend on such external components for its core security and privacy guarantees." Slutcitat. Alltså, när de bygger den här lösningen, då kan de inte förlita sig på några vanliga sådana här TLS-anslutningar. För de kan brytas upp någonstans, och bryts de upp någonstans, då läcker informationen. Vi pratade lite om det här när vi pratade om hur Microsoft garanterar att ingen information läcker, för att de garanterar att de har no eyes on access till datan som behandlas i deras enterprise-versioner av Bing. Som jag misstänker är Copilot numera. Men igen, Microsoft sa no eyes on the access. Det betyder inte att de inte har teknisk åtkomst till informationen. De har bara ingen direkt ögonåtkomst till informationen. Så, hur löser Apple det här då? Jo, istället för att använda vanliga webbanslutningar så krypterar de informationen för de specifika noderna som kan komma att användas för att behandla just den här förfrågan. De skriver: When Apple Intelligence needs to draw on private cloud compute, it constructs a request containing of the prompt plus the desired model and the inferencing parameters that will serve as input to the cloud model. The PPC client on the user's device then encrypts this request directly to the public keys of the PPC nodes that it has first confirmed are valid and cryptographically certified. Slutcitat. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att när enhetens lilla AI-app ska skicka den här förfrågan till någon av de här molnbaserade noderna, då skickas den informationen krypterad för de specifika noderna. Så att bara de specifika noderna som kan involveras kan dekryptera informationen. Så när den lokala lösningen ska be molnet om hjälp, då ber den lokala lösningen om hjälp från specifika noder, och enbart de noderna kan dekryptera informationen som skickas till dem. Ingen annanstans. Då kommer bara frågan, okej, men i noderna då, hur vet vi att det inte finns något spionprogram där? Jo, Apple skriver: The system uses secure boot and code signing to enforce a guarantee that only authorized and cryptographically measured code is executable on the node. Slutcitat. Alltså de använder samma funktioner som vi nu också har i våra datorer och mobiltelefoner för att se till att bara kod som har signerats kan köras. Men hur vet vi då att inte Apple har mixtrat med den här koden då? Jo, här kommer det sista och det som faktiskt överraskade mig lite. Apple skriver: When we launch private cloud compute, we'll take the extraordinary step of making software images of every production build of PCC publicly available for security research. This promise, too, is an enforceable guarantee. User devices will be willing to send data only to PCC nodes that can cryptographically attest to running publicly listed software. Slutcitat. Och vad innebär det? Jo, att för att en sån här, för att den lokala AI:n ska få för sig att skicka någonting till en sån här molnod, då måste den molnoden köra någon mjukvara som är publikt tillgänglig för säkerhetsforskare att granska. Om en sån här nod inte skulle köra en sån här granskningsbar version av mjukvaran, då kommer inte den lokala AI:n att skicka förfrågan till just den AI-noden. Och det här gör då att vi har en, så bra det går skulle jag säga, tillit till vad som egentligen sker i molnet. För vi låter bara våra mobiltelefoner skicka förfrågningar till de noder i molnet som kör mjukvara som garanterat inte är infekterad och som är granskningsbar av någon utomstående och som bara kan dekrypteras av de noderna. bättre än så går det liksom inte att göra. Och då är det någon som kanske tänker, ja men går det att lita på att Apple inte ljuger om alltihop då? Nej, det går inte. Och om du inte litar på att det här som Apple utlovar faktiskt stämmer, då kan du inte använda det här. Då kan du inte använda en iPhone heller för den sakens skull. Vi är tillbaka på det här med tillitsribban. Och om du inte litar på Apple från första början, ja, då kan du inte använda det här. Då är det bara att slänga din iPhone. Eller ge den till mig. Och innan vi säger att det här är jättebra, så ska vi lägga till en brasklapp. För Apple har gjort det här väldigt snyggt, får jag säga. Jag rekommenderar alla att läsa hela artikeln, för att det finns mer i den här artikeln som är intressant. Men de har gjort det väldigt bra. Med det sagt så får den här funktionen ändå en stor röd varning om vi går enligt Nextclouds Ethical AI-undersökning eller AI-parametrar. Ethical AI-parametrar. För är källkoden öppen? Nej. Apple lovar ju att man ska kunna granska vad de här noderna gör, men det är bara en del av källkoden som de öppnar. Det står att det är en binär version, en binär avbild som säkerhetsforskare kan få tillgång till. Så säkerhetsforskare kan bara undersöka, om jag skickar in det här, vad får jag då ut? Och så kan de försöka lista ut baklänges hur det funkar. Men källkoden är inte öppen. Och det är anmärkningsvärt. Sen, går det att köra den här tränade modellen i egen regi? Nej, det går inte. Och är träningsdatan som används fri att använda? Nej, det är den inte. Så om vi kollar på ethical AI-parametrarna från Nextcloud, så är allting med det här fel. Men Apple är ju inte heller ett öppet källkodsföretag. Och om vi går enligt de förutsättningar som Apple har presenterat, är det här då en bra lösning ur ett konfidentialitetsperspektiv? Ja, men den är problematisk, för vi vet ju faktiskt inte vad det är som allting är tränat på. Vad är det som gör att vi får de resultat som vi ser? Så jag skulle inte säga att det här är någonting som är perfekt, men jag är ändå ganska imponerad över hur väl de har byggt det. Nu är min röst trött och nu ska jag låta den vila i en vecka. Men om en vecka, då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då!